Det gäller livet. En biografi om Gudrun Schyman, skriven av Johanna Palmström, utgiven på Leopard förlag och inläst av mig, Inga On. Kapitel 11. Hej feminist. En framåt och glad politiker på 55 jordsnurr söker brevvänner. Anslaget är brett till alla feminister. Det lyder: Hej feminist. Jag vill att min riksdagsplats ska användas av den feministiska rörelsen. Att du som feminist genom mig ska kunna delta i debatter, ställa frågor till regeringens ministrar, lägga förslag på lagändringar och tvinga de etablerade partierna att ta ställning i feministiska nyckelfrågor. I september 2003 inledde Gudrun Schyman sitt 16:e riksdagsår, men inget var som vanligt. Under det högtidliga öppnandet var riksdagsledamöterna svartklädda och sorgsna. Knappt en vecka tidigare hade Sveriges utrikesminister Anna Lind, som trots upprepade hotfulla incidenter befunnit sig på NK utan livvakter, knivskurits. Morgonen efter attacken avled hon och hela Sverige stannade upp. Eller vinglade till. För allting fortsatte, oavsett hur overkligt det kan vara när tillvaron bara pågår. Gudrun Schymans och Anna Linds politiska liv hade korsats många gånger. De senaste åren hade de samsatts i toppen på listorna över landets mest beundrade kvinnor. Schyman på andra plats efter drottning Silvia och Lind på fjärde efter kronprinsessan Victoria. När Anna Lind var miljöminister hade de debatterat miljöfrågor. En gång efter en debatt i närheten av Linds stuga i Ångermanland gav Schyman henne en kompost i present som hon och pressekreteraren for förbi och lämnade på tomten på väg därifrån. Efter USAs invasioner av först Afghanistan och sen Irak kritiserade Schyman utrikesminister Lind för Sveriges flathet inför USAs krig mot terrorismen. I frågan om Sveriges medlemskap i EMU tillhörde de varsin kampanj. Anna Lind fick aldrig veta hur det gick i folkomröstningen. Mordet ägde rum några få dagar före valdagen. Men även när landet var i chock tog sig människor till valurnorna. Det blev inte någon ny valuta eller medlemskap i den europeiska monetära unionen. Svenska folket hade inte slukat ja-sidans budskap om allt gott ett medlemskap skulle föra med sig. Från exportföretagens ökade vinster till löneutvecklingen i offentlig sektor som finansminister Bosse Ringholm hävdat under Kommunals strejk tidigare samma år. Gudrun Schymans riksdagsår skulle fortsätta på ett annorlunda sätt. Som partiledare hade hon aldrig varit en riksdagsledamot i mängden, hur gärna än partikamraterna i ett parti som ständigt ifrågasatte makten och maktpositioner hade önskat det. Hon var ledamot i utrikesnämnden och i krigsdelegationen, suppleant i utrikesutskottet och i kulturutskottet. Till det kom alla arbetsuppgifter som hörde till partiledarskapet. Möten med partiledningen, resor runt om i landet och tid för intervjuer. Och befinna sig i närheten av henne en enda dag räckte för att bli utmattad. Efter att hon avgått bad hon, till många partikamraters irritation, om att få behålla en egen pressekreterare. Vanligtvis var det bara partiledaren som hade det. Svaret blev nej. Vad gör man som före detta partiledare? Gudrun Schyman var inte intresserad av att bli senior rådgivare på en PR-byrå och en självbiografi hade hon redan skrivit. Hon var inte klar med politiken. Men hon var besviken över att gränsen för feminismen i Vänsterpartiet hade visat sig vara nådd. Kunskaperna om könsmaktsordningen fanns, men ur hennes perspektiv saknades viljan att göra upp med den. De patriarkala strukturerna formade fortfarande politiken. Det var hon övertygad om. Varför betraktades annars det hon menade var mänskliga frågor som kvinnofrågor? Det massmail som Gudrun Schyman skickade ut den 30 september 2003 underströk att hon skulle fortsätta att märka ut sig. Men nu på ett helt nytt sätt. Att hennes riksdagsplats skulle användas av den feministiska rörelsen innebar att Schyman inte längre skulle sitta i utskott. Det fanns ju inget feministutskott eller begränsas av någon partilinje. Istället skulle hon utgöra en direkt kanal mellan den feministiska rörelsen.